Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag är lite hes idag. Jag ber om ursäkt för det. Hur är din röst, Patrik?
Jag tror den är ganska bra faktiskt. Jag får kompensera helt enkelt.
Är skrattet då? Är det mullrande som vanligt?
Ja, det tror jag det.
Jag tror att ditt skratt är det mest populära inslaget i vår podcast.
Ja, det får nog mest positiva kommentarer i alla fall av allt. Så dumt efter det så är det nog det faktiskt.
Jag var på konsert i söndags och det var flera som kom fram till mig och tackade för bra podd. Och flera av dem nämnde också ditt skratt.
Ja, jag var ju på pistolskyttetävling i helgen och hade med mig lilla Kerstin, våran urmoder, New Zealand Red-kaninen där. Och åkte och hälsa på en familj idag som hade en hanne där jag sen också ska köpa två obesläktade kaninungar då till min grundbesättning av den rasen.
Just det.
Och då så sa de just det att... Nu ska vi se så jag inte blandar ihop. Jag pratar med för många människor. Men i alla fall, någon har sagt till mig i helgen så här att ditt skratt låter ännu bättre i verkligheten, var det någon som sa till mig i helgen. Ja. Det kanske var på pistolskyttetävlingen då, jag vet
inte. Vi kan ju flyta ihop lite med all positiv feedback. Men låt oss inte uppehålla oss längre vid vår egen förträfflighet.
Nej.
Utan låt oss dyka rakt in i dagens avsnitt. Vi har senaste tiden fått väldigt mycket frågor och mejl. Så vi tänkte att idag betar vi av några av dem. Är du beredd, Patrik?
Ja.
Det kommer att spreta, men det kan man också tycka är härligt.
Ja, det är roligt.
Här kommer första frågan och den tror jag att du kommer gilla. För det handlar om kaniner som känns som att det är väldigt, väldigt top of mind för dig just nu, Patrik.
Ja.
Det är Ulf som skriver. Han först berättade lite att de har ganska bra beredskap. Han bor i en villa i en liten byhåla och har 800 kvadratmeter tomt och härja på. Han odlar potatis, men man behöver ju också protein. Hönor kräver tillstånd i hans kommun och är begränsat till 4-7 stycken. Och ingen tupp. Vad är det för ställe? Det har fått mig att fundera på kaniner. Min farmor och farfar berättade ofta att de höll stora mängder kaniner under andra världskriget. De hade en gård och då mycket bättre möjlighet att hålla stora mängder. Hur skulle man på smidigaste och bästa sätt hålla en mängd kaniner på en villatomt? Hur skulle man övervintra dessa? Hur orolig behöver man vara för fettbrist om man lever på potatis och kanin? Ska vi börja med frågan, hur håller man en kaninflock i en villatomt?
Ja, om man vill vara långsiktig, men jag tänker också att man kan samarbeta med andra. Och när jag säger det så handlar det ju om att ha ett grundmaterial med genetisk bredd. Va? Alltså du behöver ha, du vet att man kan ju inte para farsan med dottern.
Ja, men ska vi liksom där, ta det ordentligt nu? För det här kör vi fast på hela tiden. För bland höns, då kör de ju bara på.
Ja, men det är inte bra i längd. Fåglar är inte lika känsliga vad jag har förstått. Jag vill säga så här, jag är ju inte expert på detta heller.
Nej. Du är inte expert på
det. Nej, precis. Jag var bara beredd, höll jag på att säga. Men lite grann kan man ju om olika saker. Och du bör ju helst ha flera tuppar också. Ja. Och där, då behöver du ha lite större. Man brukar ju säga 4-5 hönor per tupp då, va? Så det bästa är om du kan hålla 3 eller 4 tuppar i alla fall, va?
Just det.
Ja. Men tillbaka till kaninerna. Där är det... alltså du kan ju alltså få 3 generationer på 1 år utav kaniner, va? Alltså en mor som får en dotter som i sin tur får ungar också sen, va?
Ja.
Och, så att du får ju fort flera generationer. En kanin kanske blir, om du inte tar allt för många kullar på dem då, så kan du kanske ha 4 år på en kaninhona då. Ja. Rimligt. Kanske någonting sånt. Och då har du ju massa avkommor sen här. Och då gäller det ju liksom att ha att man pratar om olika linjer. Alltså, om du säger att du har 2 honor och 2 hannar.
Ja.
Då kan du ju para den ena honan med den ena hannen och den andra hannen med den andra honan. Ja. Då får du ju deras avkommor är ju obesläktade då, va?
Just det, just det.
Ja. Det är liksom det här tänket. Jag tänker att vi kan inte fördjupa oss för mycket.
Men är det liksom halsband och Excel-dokument som gäller? Eller hur fan ska man hålla reda på det här?
Nej, du har märkningar. Antingen ring på benet eller en tatueringsstämpel i örat. Ett nummer helt enkelt då. Så är det. Så då håller du reda på det. Och om du anmäler dig till Svenska Kaninavelsföreningen, SKAF, så kan du... Ja, den är gammal, du.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, men alltså, du vet att kaniner har haft betydelse och funnits i befolkningen.
Varför är det roligt med kaniner? Det är något som gör att man tycker att man fnissar när man hör SKAF.
Ja, men det är sådana som du kan läsa.
Det är något som man tänker liksom... Jag vet inte, det känns som att man... kaniner är så gulliga, men det känns också som att om man vill inte hamna på kant med SKAF.
Nej, alltså, men de är nog... alltså, ja, jag tänker vi ska inte gå in i diskussion på det där med så. Men de är väldigt bra. Det är ju de som är den gamla föreningen då i... och det är de som liksom har drivit såna här grejer att få tillbaka kaninen också som ett jordbruksdjur och så vidare. Va, lantbruksdjur.
Ja.
Det var ju, blev ju... Det tappar ju det, va? Och så blev det. Och det blir olika hur det bedöms och så vidare. Just det här om du vill ha produktion och ha fler djur och så vidare. Om det ligger som sällskapsdjur helt enkelt, va?
Just det.
Så, men de har fått tillbaka det och jobbat hårt för det bland annat då. Ja, men där har du också i det de kallar för materiallagret där. Så finns det böcker och sådana saker där också då som man kan. Och när du... Vill du då få, för det här också med stambok att göra då, va? Det är ju just för att hålla reda på generna bakåt, så alltså arvet då, genetiska arvet, så stamboksför man dem helt enkelt då, va? Och då måste du ha en märkning av djuret då.
Alltså jag blir helt utbränd av att tänka på hur man ska hålla isär och liksom, om det är 3 generationer per år, det måste ju bli väldigt mycket att hålla reda på.
Ja.
Men,
så är det.
Men om man ska
och sen, liksom... jag nu som tänker ha... jag tänker ju satsa på kaniner mer än någon annan gång. Jag började ju för 45 år sedan när jag var 12.
Ja.
Åkte med en äldre granne. Jag vet inte, han kanske var 40 då. Han var som dig, en gammal gubbe, tyckte jag då.
Ja.
Ja, nej, men jag fick ju följa med han på kaninutställningar och grejer och ställa ut mina kaniner och sådär. Och det var ju så roligt, vet du. Och den som kaninbibeln som fanns på den tiden, det var ju KG Ros kaniner då. Nu är det en annan som finns att skaffa. Och nu kommer jag banne mig inte ihåg vem som har skrivit den. Den som var för 45 år sedan kommer jag ihåg, men inte den som...
KG är, nej, står ju för Kaningunnar, ni får som vet det.
Kaninguru trodde jag det.
Men du, om vi ska bli väldigt så här konkreta då, för Ulfs och min skull.
Ja.
Hur börjar man? Man skaffar en kanin eller 2.
Ja, och man behöver ju inte göra det så här märkvärdigt som jag gjorde det nu. Så här kommer jag göra det. Så har inte jag gjort det de här mellangångarna jag har haft kaniner i omgångar då. Utan då skaffar jag ju bara kaniner och de behöver inte vara stambågsförda, så försöker man få en kanin ifrån ett annat ställe. Och är man inte noga med det här med raser och sådana saker, så kan man ju faktiskt få en jättebra genetisk spridning med att blanda raser. Det är många som gör det, speciellt om man ska ha köttproduktion.
Ja.
För då är det ju den här heterosiseffekten som jag har nämnt då och då. Och, alltså du får en extra bred, en extra vitalitet i den genetiska spridningen då, va? Och det kommer jag ju använda mig av nu. Jag kommer ju dels att avla några kullar renrasiga, dels för att få eget avelsmaterial, men också för att kunna tillhandahålla till andra då, va? Av tre raser.
Ja.
Och du kan alltså få upp den här, det man är intresserad av när det gäller kött då. Om man tänker att man kan ha, för det är ju så, ju fortare djur ska växa och ju kraftigare de ska, då kräver det ju bättre foder, va?
Mm.
Mer proteinrikt foder och sådana saker.
Mm.
Annars kan man, annars är det ju lantraserna som är guldet där, va?
Ja.
Där har du ju Gotlandskaninen är ju en av dem, den är lite större tror jag. Mellerudskanin finns också.
Ja, Mellerud, den har jag, den var någon som ville placka på mig en gång, för att den stammen mått så bra till. Alltså det finns inte så många kvar.
Nej, Gotlandskaninen har gått i vågor. Men det tar alltså nästan dubbla tiden att få upp slaktkroppen på den, va?
Mm.
Och det, då kommer man ju, alltså säga att det tar 6-7 månader istället för 3-4 månader. 4 månader kanske man kan säga på de andra. Och då kommer du till nästa problem. Alltså en hona kan få upp till, ja, hon kan få mer också, men det är, jag tror inte det är bra att pressa dem mer, alltså så, utan upp till fyra kullar om året kan vi säga då, va?
Åh jävlar.
För de är ju dräktiga i 30 dagar ungefär då.
Men vänta, 4 kullar och 3 generationer. Det är 12 kaninkullar varje år då, får du då?
Ja, men om en av dem, om säger i januari så kommer en kull där då. Då är ju de könsbundna, ja, 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 beroende på ras. Mindre raser tidigare och senare, eller större raser lite senare. Men säg 5 månader då.
Mm.
Så kan hon i sin tur få ungar.
Just det. Så det är inte 12 kullar utan det är 6 eller 7.
Ja, men å andra sidan, så om du tänker efter,
ja,
då är vi ju i slutet på maj. Då har hon ju en, så hennes dotter, den, alltså dotterns dotter kan nästan få i året på slutet där, på året också då, även med lite större. Ja, det går att få ganska mycket kaniner. På
tack för
år.
Att ni lyssnar på Kalles mattepodd.
Vi går inte längre där, jag känner jag orkar inte själv heller. Men det blir mycket kaniner blir det, va? Och,
ja, men det, ja, det har vi sagt förut den där. Alltså om man lämnar kaninerna ensamma, att de på 3 år skulle göra ett 7 kilometer tjockt kaninlager över hela jordklotet om de fick oändligt med mat.
Ja, något åt det hållet i alla fall. Det är ju exponentiellt, va? Så att, ja. Så är det. Men det kommer till det där problemet som jag sa. Det är ju utrymmena, va? Och här har vi en villatomt. Mm. Alltså,
ja, Ulf bor i villa.
Mm, precis. Och inte, det är ju en sån där lite modernare. Inte de allra modernaste, för de tror jag är på mellan 300-400 kvadratmeter.
Ja,
va?
Ja.
Mm. Och 10 gånger så dyra som de gamla. Där man ser liksom i epokerna där när villorna är byggda på tomtstorleken.
Ja.
Har du tänkt på det?
Alltså det är så deppigt det där. Det är som att folk tänker att tomt är ett problem.
Nej, det är pengar. Det är det det handlar om. Du får ju in fler tomter då.
Tack för att ni lyssnade på Kalles mattepodd.
Ja.
Ja.
Ja, nej men så är det. Så att antalet burar är ju en begränsningsfaktor också.
Mm.
Och det är därför jag tänker så här, att det bästa är ju då om man kan få folk att samarbeta med runt omkring sig istället.
Mm. Just det.
Så att du inte behöver ha så många, vad ska vi säga, avelsdjur då, va? Utan att du kan ha ungar istället i mer burar då, va? Och så byter man avelsdjur och sådana saker med varandra istället, om man är några som kan samarbeta om det där, va?
Just det.
Så är det, för att då får du ju fler. Men i och med att de är slaktmogna ganska tidigt, så de här mer produktiva då, va? Mm. Det sa jag aldrig, men du kan alltså få upp snabbheten 20-25% i tillväxten med heterosiseffekten. Och
alltså även, korsningar?
Jajamensan, precis. Och gärna att om du har tre korsningar då, va? Samma som jag berättat förut om pighemgrisar och sånt där, de här produktionsgrisarna vi har i landet, va? Och dessutom så kan du då få att de gör åt mindre foder per kilo tillväxt då, va? De blir effektivare, växer fortare och gör åt mindre foder för att växa, helt enkelt då. Alltså de blir effektivare.
Mm.
Det är ju det som är produktiviteten när det gäller den produktionen då.
Mm.
Så är det. Så det är eftersträvansvärt.
Men, om man ska prata konkret om burarna då, hur ska man tänka där? Mm.
Ja, det är ett jätteviktigt område. Man har ju gått över mer och mer till, vad ska vi säga, inhägnade hagar, frigående kaniner nu då. Men det tar ju stort utrymme.
Mm.
Men det är ju roligare för kaninerna, det är helt klart då.
Jag har ju en kanin som lever vilt på min tomt.
Ja.
Den är ju kul. Den har klarat sig i 2 år här ute.
Ja, det är ju helt otroligt. Men ja, är den tam fortfarande då?
Alltså, den är tamare nu än den var förut.
Mm.
Den är fortfarande... Barnen får klappa den. Jag får klappa den ibland.
Du får det i alla fall. Ja. Trots att du är stormonstret.
Ja, exakt. Ja, den är en riktig genikanin. Jag är liksom sugen på att avla på den för att den är så jävla bra på att överleva.
Ja. Mm. Nej, men kaninburarna då, för det är, ska du ha optimera det, så är det ju kaninburar. Och då är det jätteviktigt att man går in på Jordbruksverket och tittar på burstorlekarna där, va. Det finns regler för hur burarna ska vara utformade då. Och det du ska titta på då, det är att du har klart för dig vad är det för storlek på kaninen.
Ja.
Alltså när den är fullvuxen då. Och då finns det olika kategorier där.
Men den är väl gjord för liksom, alltså de regelverket är väl gjort för industrin mer? Alltså
nej. Det är gjort för alla.
Jo, jag förstår det. Men alltså, jag menar bara, för när det gäller höns till exempel, då får man ju max ha 7 per kvadratmeter. Så här. Och det har man ju aldrig om man inte är sjuk i huvudet. Liksom.
Nej, precis.
Regelverket brukar ju vara liksom, det brukar vara en grej om du är en sån som försöker tjäna pengar på.
Ja, men kaniner är det inte så, utan där gäller det även sällskapsdjur då, så det är ingen skillnad på jordbruk och sällskapsdjur, vad jag såg.
Nej, men det är inte det jag menar. Jag menar att det är skillnad, jag menar bara att du kommer antagligen, om du tänker så här, de ska ha det lite härligt, då kommer din bur vara tillräckligt stor.
Nej, alltså för det är ganska stora krav just på kaniner. Jämfört, det har blivit det. Jag som hållit på länge har ju sett att det är större krav nu på utrymme och så för kaninernas trivsel.
Det är kaninlobbyn som ligger bakom det.
Ja, det är det. Och det har nog att göra just med att det inte var ett jordbruksdjur utan blev rent sällskapsdjur under något eller ett par decennier där, va. Men det hänger med fortfarande då. Men det finns separata regler också. Men då är det bland annat att om du har det som jordbruksdjur då, eller lantbruksdjur, så får du ha spaltgolv. Alltså jag ska egentligen inte gå in och prata detaljer i regler, utan jag får alltid kolla det där, för det är ju många detaljer och de ska bli rätt. Men du får ha spaltgolv, men det får inte vara med delvis. Jag tror att det är en tredjedel av buren då. Men då måste det vara i trä eller plast, och det gör att, kan jag ju säga då, att det funkar nog inte så bra. De har en tendens att gnaga sönder sånt där.
Ja, ja, ja.
Så jag kommer inte ha spaltgolv, utan jag kommer ha tätt golv i mina helt och hållet då, va?
Ja,
som jag bygger nu. Så är det. Men titta där. Har man lite större kaniner så blir det rätt stora. Och man kan titta där man ska bygga. Får man in 3 i bredd eller får man inte in 3 i bredd, så är det bättre att göra de 2 i bredd på den väggytan, som att de blir lite större än reglerna ändå, skulle jag nog säga faktiskt.
Mm.
Om man ska kompromissa och utnyttja och så vidare och det inte går med 3, va. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
Bra. Och sen är det ju det att bygga upp så mycket burar man kan på den ytan efter kanter och sådana grejer, va. Jag ska göra det jag var i helgen nu. Det är en sån. villaträdgård i nästan exakt, jag tror de hade 1000 kvadratmeter, men det är ju samma decennium då, va?
Ja, ja, ja.
De är byggda, de villorna. Och jag ska ju dit och hämta kaninunga, så jag tänkte göra ett litet reportage när jag åker dit.
Just jaha, för att kul.
Det är ju, ja, alltså lite, du vet, Instagram-reportage, ja. Inte för mycket utan lite bilder och sådär mer och korta filmsnuttar kanske. Jag la upp lite grann när jag tog på mig och familjen och så där nu då, så då ser man. Men garaget är ju inte till för bilar längre, det kan jag ju säga.
Vad kul att du ska börja göra sådana där grejer, Patrik. Du har blivit en content creator.
Ja, så heter det det.
Mm.
Du sa något om influensa någon gång också.
Ja, ja. Ja, det är nej, men, exakt.
Ja. Men jag skulle bara säga det. Att de lyckas ju producera grönsaker hela sommarhalvåret. De har höns, de får inte heller ha tupp, men det går ju att ha höns i alla fall. Så de håller sig med ägg, för äggen kommer ändå, men det kan inte bli några kycklingar och inte kläckas och sådär. Så, och så har de mängder med kaniner då.
Äter de kanin också, eller är de kompisar med dem?
Ja, de har 2 stycken, för kvinnan i familjen, hon... föder upp liten rex. Jag sa dvärgrex, höll på att säga det igen här. Det får man ju inte. Det heter ju liten rex. Det är sammetskaniner. De har en rex, är att de har en speciell päls då, va? Lite tätare och kortare kan man säga. Men alltså du, när du klappar en sån kanin, då kan jag lova dig att du har aldrig känt något mjukare i hela ditt liv.
Alltså är det så här, att de, det är som mirakeltrasa?
Nej, det är nog mer alltså.
Ännu mjukare.
Ja.
Och vad gör hon med dem då?
Nej, hon, det är sällskapskaniner mer. De är ju typ runt 2 kilo.
Okej. Okay. Jag tänkte om man gjorde något, alltså kunde göra underkläder eller någonting av pälsen.
Ja, ja. Ja, men absolut. Det är ju, rex är ju ett pälsproduktion. Det har man ju haft kaniner till och har fortfarande också i viss utsträckning då.
Ja.
Till som pälsdjur, va. Men, och de kräver ju små burar då, men där avlar hon och ställer ut och säljer som sällskapsdjur och så då. Men sen har, ja, de hjälps ju åt, men det är väl mannen som är huvudansvarig på New Zealand Red då.
Ja.
Och det är ju en av de mesta köttdjurskaninerna som är då. Den är rent framtagen till det alltså.
Otippad könsuppdelning.
Ja.
Alltså att hon, nej, inte otippad. Alltså att kvinnan ställde ut och mannen ordnade kött.
Ja.
Men det är ju toppen ändå. Alltså har vi svarat på Ulfs fråga nu? Alltså det smidigaste och bästa sättet att hålla en mängd kaniner på en villatomt, det är att samarbeta och sen bygga en massa burar och ha överallt och kolla på Jordbruksverket.
Ja, och fått med storleken där, precis. Det kommer ju att bli, ju fler kaniner man har, ju mer fantastisk gödsel kommer man ju att få. Så ja. Det är ju super att kombinera med grönsaksodling då, och kompostera gödseln då.
Kul.
Mm.
Hur ska man övervintra kaninerna?
Ja, alltså det är ju så med de här smådjuren. Jag själv har ju ingen jordbruksfastighet, så jag brukar säga det är nog dags igen just för nya lyssnare här då, utan jag har en betydligt större villatomt då.
Ja.
Så den är ju på över ett tunnland. Ja. 5700 kvadratmeter då. Men det innebär ju att det i huvudsak är smådjur här. Fåglar, kaniner. Har grisar ibland, men då köper jag ju kultingar och föder upp. Och så får de hjälpa mig med jordbearbetning, ogräsbekämpning och sånt där. Nu kommer jag att skaffa får också. Vägt mellan får och getter. Men det blir får, även om det kräver lite större flock för att de... Men då får jag samarbeta med grannar och sånt om det då, helt just det. Enkelt, va?
Men när det gäller övervintringen i alla fall så...
Ja, jo, men då är det så här att smådjuren är ju så fantastiska då. Kaniner, fåglarna rätt över, änder, gäss, kalkoner, höns och så, va, vaktlar. Det är att du kan ju övervintra få djur när det finns lite mat, va. Nu hamnar man ju i den situationen om man har 800 kvadratmeter att man får ju köpa foder i så fall, va. Samarbeta. Till nöd så kan man väl hålla på och slå med lie och härsa och sådana där grejer. Och man har någonstans att ha det då, va.
Just det.
Så är det. Så det är ju inte. Men för mig då som kan producera en del foder, ha beten och så vidare på sommaren, så är det ju ändå så här att jag kan ha få djur under vintern när det är kärvare, mer ont om mat och sådana saker. Och sen när det blir mer äta, beta och så vidare ute, så kan jag föröka upp dem fort, va?
Mm.
Ägg, det är, om man har kläckare då, så är det ju bara att kläcka på våren, vårvintern. Och kaninerna, de har vi ju redan pratat om då, va?
Och du, apropå kläcka ägg, så jag har ju inte hittat några kycklingar, bara för att jag har så mycket höns nu. Jag har så mycket foder. Mm. Men så glömde jag ta äggen i söndags. Och så kom in på måndag morgon. Då låg det en höna i varje rede och ruvade.
Mm.
Men jag körde bort dem. Utom en. Den fick ligga kvar.
En får ligga?
Ja.
Ja.
Men så tror jag, alltså, jag tror också att det är en anka som ligger under ett hus ute och ruvar.
Ja.
Och sen så tror jag också att det är en höna som ligger på ett hemligt ställe och ruvar. Så jag kommer nog få lite fågelunga ändå.
Ja, men de blir ju väldigt bra när de får fram sådana. Då får du... Jag tänker det är bra att ha sådana i en flock om man vill ha kvar det här naturliga beteendet faktiskt. Ja. Att de kan ruva själva och sådär. För kör man bara kläckare så får du ju ingen selektion på det alls egentligen.
Nej, nej.
Nu är det ju lite speciellt just med fåglar i och med, alltså de här flockfåglarna här, för att de ruvar ju även andras ägg, va?
Ja, precis.
Det är ju, vill det säga, så är ju inte ens den ruvande hönans gener med, va? Men om man tänker sig flockens gener är med, ja, i alla fall, ja, va, som ruvar.
Ja, och de sorterar ju bort ägg och sådär. Så.
Ja.
Okej, okay, så ditt tips är att övervintra färre djur då. Hålla koll i ditt Excel-dokument och övervintra rätt avelsdjur. Och sen dra upp flocken. När ska man börja växla upp då?
Ja, alltså det beror ju, det här tänket vi pratar om nu, det får du ju titta utifrån din kontext där. För att är det så att du ändå får köpa foder hela tiden, du kan ju ha kaninungar året runt givetvis.
Ja, ja.
Självklart. Så det får du titta utifrån vad du lyckas och dina egna förutsättningar och så då, va?
Ställer du några andra krav på buren om det är kallt ute?
Nej, men alltså, du har det där, vad ska jag kalla det, sunda förnuftet som finns i som grundregler för all djurhållning. Det är ju att det ska vara torrt. Det ska vara vindskyddat.
Ja.
Men jag kan också lägga till just när det är... ja, det ska finnas möjlighet för skugga och sånt med, så att det inte blir för varmt framför allt för djur heller då. Va?
Just det.
Men... det var bra att du sa det, för kaniner kan jag säga är ju så här att har man ute kaniner då, som det är fråga om här i den här villaträdgården,
ja,
så ja, det är ju det att har de tillräckligt med mat så klarar de, och vatten. Vatten är extra viktigt eftersom det fryser,
ja,
så måste man kolla det oftare då på vintern.
Ja.
Men... här är det. Har du kaniner ute som anpassas efter att vara ute och så blir det smällkallt, va?
Ja.
Alltså du får inte ta in dem.
Aha.
För då kan de fara väldigt, väldigt, väldigt illa. Och det tror jag är ett sånt nybörjarfel. Du vill ju ta hand om din älskade kanin, och så är ju den förberedd för att klara detta, har bra, va? Den blir ju överhettad att komma in i 20 graders värme då, va?
Det är som jag när jag kommer in.
Ja.
Jag är också gjord för att vara utomhus. Det är olyckligt, ja, inomhus. För illa.
Ja, precis. Nej, okay, men det är viktigt, ja, det var ju spännande, att tänka på det. Men
du behöver, ja, inte ha en isolerad bur, utan det räcker bara med vindskydd.
Ja, ja, ja. Alltså att inte att den har regnskydd och vindskydd och så att den kan hålla sig torr och varm, va. Men det är också så här, har du en innekanin så tar du givetvis inte ut den, men det tror jag inte är ett lika vanligt misstag, för då är inte den anpassad för att vara ute. Och det här tänket, det gäller ju mycket av djuren, och grunden är ju det att du väljer, jag tänker om vi breddar det även till andra djurarter då som höns och så vidare, och så har du kärvare klimat, då gäller det ju om du ska ha dem ute, så behöver du ju välja raser som är anpassade för det, va?
Ja.
Så att de är härdigare helt enkelt då, va?
Just det.
Och det är ofta lantraser och sånt då, kan man säga. Men även andra.
Hur orolig behöver Ulf vara för fettbrist om man lever på potatis och kanin? Det är väl en kilokalorifråga egentligen, va?
Ja, i grunden är det nog det, skulle jag säga, att man kan reducera det till det. Därför, alltså, det man tänker på fett, så har du ju detta med omega-3 och de här som är viktiga i ja, för hormoner och olika grejer då, va? De får vi ju genom maten. Och där får man ju titta, äter man kött så får du nog med mycket. Jag vet inte specifikt för kaninkött hur det ser ut där faktiskt.
Kan man mjölka kaniner?
Nej.
Synd.
Ja,
det har varit kul.
Då får du gå upp på får eller getter helt enkelt.
Ja. Du, Patrik, vi har ju, du skickade 12 frågor till mig. Vi pratade en halvtimme om första. Så det blir ju 6.
Försöker du säga att vi ska öka farten lite, eller?
Det blir 6 timmar det här avsnittet om vi inte går vidare nu.
Ja, då gör vi det.
Stort tack för ditt mail, Ulf. Hoppas du får mycket lycka med ditt kaninprojekt.
Jag vill ändå säga en sak till om kalorierna när du var inne på det. Vi klickar fram nu. Det är faktiskt... ger ett perspektiv om man tar fram en kaloritabell och börjar titta på det här som man kan producera själv, så inser man ganska fort varför de har haft idisslare som producerar mjölk och sånt, va? Och grisar. Därför kaniner har också, det gäller faktiskt även höns, det är ganska låga kilokalorier per kilo kött alltså.
Ja.
Någonstans 1400-1700 där i kring, va? Det är som lite mer än viltkött. Så att nu när vi har new calorie som försäljningsargument, så framhåller man ju just att kaninkött är magert och så vidare då, va? Proteinrikt och magert.
Mm.
Så att de potatis är ju ännu, är ju lågt också, va? Så att ja. Det går att klara sig en period på sådana här grejer, men ska man fylla upp så man orkar arbeta hårt och så vidare, så får man äta rätt mycket mat, kan jag ju säga.
Då får man äta mycket lingonsylt och sås till.
Mm. Det blir en självstudieuppgift detta med faktiskt att titta på det man kan producera på min småbrukarkurs här framöver.
Mm.
Som de får göra i förväg som en orientering för att förse problematiken. Och faktiskt en inspiration för att lagra kalorier också. Va?
Har du några platser kvar på småbrukarkursen?
Nej, de är slutsålda sedan ett bra tag. Men det kan ju komma återbud, man vet aldrig.
Vad ska man göra om man är sugen?
Man får vänta på nästa årskurser, tror jag.
Då får du hålla dig framme. Okej, ja. Nästa fråga kommer från Frans. Eller det är inte så mycket fråga, mer ett påstående. Han blev så glad när jag 49 pratade om foderbetor, att det fungerar som kompletterande hönsfoder. Det har han nämligen, ja, försökt hitta information om. Han säger också att 100% bonde, det är den här danska killen som är så härlig på TV, va?
Mm.
Han odlar foderbetor i sina djur i många år och verkar ha arbetat fram en odlingsteknik som fungerar väl för honom. Som inspiration från er och honom så ska jag nu försöka mig på att utöka potatislandet för att få plats med foderbetor och solrosor, som också kan bli hönsfoder. Jag odlar i zon 4 eller 5 i utkanten av småländska höglandet i Västergötland. Tack för inspirationen. Jag tänker, det fanns inte riktigt någon fråga här, Patrik, men eftersom du skickade vidare den här till mig, så tänker jag att det finns någonting här som du vill ta fasta på.
Ja, det var blanda nog ihop den med en annan fråga faktiskt. Nej, men det finns en fråga där de frågar om det är lämpligt för hönor med foderbetor.
Ja.
Lämpligt, alltså jag har inte gjort någon specialstudie. Det jag vet när det gäller, om vi breddar och pratar om kaniner med, det vävs ihop lite grann här fram och tillbaka, så är det ju så att kaniner är känsliga för höga mer socker, lätt smälta kolhydrater då, va?
Okej, okay. Insulinkänsliga typ?
Nej, men de blir väl, jag mår inte bra av det. De har ju olika matsmältningssystem. Och kaninen har som grundfoder hö.
Mm.
Så är det. Och då kan man, när du behöver höja proteinhalter och såna här grejer, förstärka med kraftfoder. Ja, och fett är de inte heller så bra att ge till kaniner för mycket. Man kan ge solrosfrön, har jag förstått. eftersom jag tittar på detta och hunnit läsa lite grann här. Så man får dock vänja dem väldigt försiktigt, typ med ett solrosfrö första dagen och två nästa ungefär, va? Kanske lite i underkant.
Alltså, ytterligare en kolumn i Excel-dokumentet.
Nej, men i och med att du kan odla solrosor så är det ju, och det är lättodlat och det är kaloririkt.
Och snyggt. Va,
ja, precis. Och insekterna gillar och alltihopa det här. Va? Så är, det är ju en väldigt intressant gröda om du breddar det här småbrukandet lite. Va? Både och för hönsen speciellt då, som tål det bättre.
De vilken sorts solros odlar vi?
Jag kommer nu att ta, nu kommer jag inte ihåg sorten där, men jag kommer att testa Fröbankens solrosor som de har till skottodling.
Ja, kul.
Och det gör jag efter att ha pratat med Daniel där. Vi har ju hunnit prata en del. Vi har ju
som är ju i toppen.
Ja.
Jag älskar honom.
Så, ja, så han har ju sett att de växer väldigt bra. Ja. Så jag ska bara ta dem. Därför jag tycker solrosen också är intressant som för skottodling till människor då, för att ha det här gröna krispet. Spenat och solrosor, solrosskott, även ärtskott kan vara intressant på vintern då, eftersom det är lätt att ta sådana frön själv då, om man ser det i ett uthållighetsperspektiv då, va.
Men foderbetor, det är ju också förutom kaninen det som du pratar mycket om, för att du är inne på det just nu. Så, men du bara hejar väl på Frans.
Och... Ja, det gör jag. Och jag hör, man hör ju det. Våra höns vill inte äta det och sådär, va. Men jag har ju sett att våra höns, även de här Bielefelder som kräver lite mer än de enklare, mindre lantraserna gör, va. Så äter ju de kålrötter också. Och de äter de utan bekymmer.
Mm.
Vi behöver inte sönderdela dem ens en gång, utan snarare har de lite att göra. Om de får dem hela så pickar de i sig dem, va. Jag har ju nämnt någon gång så här att vi hade så otroligt mycket fina kålrötter i fjol, för vi satsade på det. För vi har blivit helt sålda på strips av kålrot.
Mm.
Fantastiskt gott. Och småbrukarkursen, de här som vi fick träna på förra sommaren när vi började med den typen av kurs då, de fick ju med sig kålrötter och sånt där. Så skulle vi gå ut och skörda. Nej, det var ju, du vet så här, när du ser en sån här äpple som någon har tagit en jättestor tugga i.
Ja.
Då menar jag inte som äppelsymbol, utan jag menar en riktig tugga. Det är lite skal kvar på ena sidan så den snart viker sig, va. Så var varenda kålrot. Det var hönsen som hade gått och ätit upp kålrötterna för oss, va. De älskade dem. Och de är ju inte direkt som, ja, de ligger ju nära foderbete även om de inte exakt samma då, va. Så att det är inga problem för våra hönor att äta rotfrukter i alla fall, det kan jag säga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Jag vill gå vidare.
Ja.
Hoppas du fick svar på det. Eller det var ju en fråga, Frans. Heja dig med foderbetorna. Nästa fråga kommer från Anders. Han skriver så här: hej Kalle och Patrik. Föredömligt kort mail vill jag också säga, Anders. Tack för det. Vad ska man tänka på när man skaffar hönor? Det finns många raser. Jag har tittat lite på rasen Loman Brun. Måste man ha tupp? Är det en haiku det här eller?
Ja.
Så frågan är hönsras, det pratade vi lite om förra veckan. Men känner du till Loman Brun?
Nej, så inte jättemycket gör jag inte. Det ska jag inte säga.
Men vad ska man tänka på när man ska få höns då? Det har vi varit igenom.
Ja, jag tycker är lite repetitionsfråga, men vi kan ju ändå säga så här. Han frågar ju också om man behöver ha tupp.
Just det, ja det är det. Ja.
Vill du ha kycklingar måste du ha tupp.
Ja.
Inget barn utan mamma och pappa, så blir det vad där. Det behövs ju både en han och en hona. Och då, de lägger ägg, så du behöver inte ha tuppen för att de ska lägga ägg. Men för att det ska bli befruktade ägg så behöver du ha...
En tupp.
En tupp också, va? Men då är det ju viktiga där, som vi har varit inne på i avsnittet här tidigare. Det är ju inte tillåtet överallt, va? Alltså, det finns folk som inte tycker det är härligt att vakna till tuppen.
Nej.
Jo, man tycker det låter konstigt, men det är sant faktiskt.
Ja, det låter helt sjukt.
Ja. Ja.
Men ett tips då är ju bara, om man tycker att det känns läskigt att ha tupp eller man inte får ha tupp, så då ha bara hönor och så kan du ju köpa... befruktade ägg om du vill kläcka.
Ja.
Eller få av mig. Okej, okay, vi går vidare.
Ja.
En fråga från Mattias. I avsnittet den 12 januari 2022 pratade vi om att man ska ha jordkontakt när man sår i brätten. Vore väldigt tacksam om ni förklarade vad det betyder och vad det är bra för.
Mm. Just det. Det har vi ju pratat om i något av de tidigare avsnitten, så vi tog det nog lite snabbt där som repetition.
Mm.
Nej, men det är ju så här när... jag har full vinter ute nu. Nu är det fortfarande lite tidigt. Men jag kan ju få full vinter även i början på maj.
Ja.
Jag tror det var 2018. Kan det ha varit? Eller 2017? 2017 var det nog. Så hade vi ju 30 cm snö 15 maj, va?
Ja.
Så det är lite så. Och det styr ju då när man kan sätta ut planter och sånt, va?
Just det. Men ni på Sällmans Alpin var ju glada för det.
Ja, precis.
Ja.
Ja, 2018 var det då. Nu kommer jag ihåg det, för det var ju då jag hade fullbokad säsong och skulle bygga 80 bikuper och det var snö och jag får ju stå delvis ute med så stora mängder kuper. Va?
Åh, herregud.
Ja, det var lite stressigt. Väldigt stressigt var det. Ja, hur som helst. Då är det så här att man har... drar upp planter, och det här gäller ju de här som jag kallar för 4 veckors planter egentligen, va? Alltså kål, sallad, rödbete, mangold, den typen, alla kålsorterna där, va.
Och för er som är liksom nybörjare på det här, och du säger 4 veckor, så är det att det är 4 veckor från att man sår dem tills det är dags att plantera ut dem. Ja. Så då får man räkna bakåt från när man tror att de kommer klara sig ute, och så ska man, typ jag ska så kål, och det borde jag kanske ha gjort redan, men det har jag inte gjort. Här jag bor. Det kom det för sig snö i natt, så man blir lite knäckt, men...
ja, det är ju, för dig är det ju, du kunde ha sått för 2 veckor sedan, kan jag tänka mig ungefär, men du är ju fortfarande inne i liksom, inte jätteförsenad.
Nej.
Så det är bara att göra det, kan du göra när vi har pratat färdigt.
ja, verkligen, jag har inget annat för mig, så det är lugnt.
Ja, det är bra. Nej, men du har ju olika typer av... det här är ju sånt som man ofta har ganska mycket planter av. Alltså det gäller ju att få plats med dem. Mm. Och det innebär ju att du kanske inte har de största krukorna. Utan du har brätten. Eller som jag har i huvudsak. Jag har faktiskt ett brätte nu. Och det är det jag kommer att sätta ut i växthuset här. Det här hade jag kunnat göra ännu tidigare. Men i och med att jag har hönsen i växthuset så förskjuter det lite grann. Annars så kör jag med torvblockspress och sätter i brödbackar.
Just.
Både de här, det jag använder är Quickpot 96-brätten till den typen av växter då. Alltså ett sånt här rektangulärt brätte med 96 småkrukor i.
Ja, det är de jag kör också.
Ja, precis.
Som 96 stycken celler är i den där liksom.
Ja, precis.
Och så ett litet hål i botten på varje cell.
Mm. Otroligt allsidigt. Perfekt till lök och purjolök och allt sånt där också då. De har ju hål i botten, de där 96-brätterna. Och brödbacken har ju också det här flätade nätmönstret i botten. Så de här fyrkantkuberna som jag pressar och sätter i där och sår i sen då, de kan också komma ut genom botten. Och jordkontakten där består helt enkelt i att när du har fått igång dem inne och det börjar dra iväg, så är det jättebra om du kan ställa dem ute i växthuset. För där får du ett kraftigare ljus, även om det är plast eller glas, än vad du får inne under lampor och sånt där. Men ofta så är det ju inte för starkt tidigt på säsongen och så här för den typen av växter, utan du får en lagom avhärdning också, plus kraftigare planter. Men framförallt, är det nu då så att du har plantjord i, så du har hyfsat med näring i den här, men det är fortfarande ganska små jordmängder, så är ju problemet det att näringen tar ju slut för den här plantan i den här lilla jordmängden, om det drar ut på tiden, om det är 30 cm blötsnö ute, va?
Just det.
Och står den då med jordkontakt, och skickar den ner rötterna i jorden. Och hittar ju näring där inne i växthusjorden, som ofta är ganska näringsrik, va?
Mm.
Så kan de fortsätta att växa. Det blir liksom inte det här stressmomentet. Det bara dyker upp blomkål i huvudet på mig när jag säger det där stressmomentet. För de är så kitsliga just. Det får liksom inte bli någon torrchock eller näringsbristchock eller liksom någonting sånt där för de där. För då krånglar de alltid, va?
Precis. För jag har precis skolat om mina tomater från 9 cm krukor till 13 cm krukor var jag hade köpt tydligen, inte 15. Och det var ju samma anledning där egentligen, att de behövde få mer näring. De började få gula blad längst ner, så vissa. Så då var det dags att plantera om dem.
Precis.
Så det är samma grej med de här med kålplantorna.
Mm. Kul att du är så entusiastisk, Kalle.
Kul!
Ja, mina tomater är, undrar om de är 5 cm höga än.
Jag har ett gäng sådana också. Jag sådde hälften av mina tidigt. De är stora nu. Och sen hälften 2-3 veckor senare, och de är små fortfarande.
Ja, men vad bra. För jag sa ju det. Testa nu och gör så du kan jämföra. Mm. Du kommer ju att få tidigare med de tidigare såddade, tror jag alltså. Men om det, jag tror det kommer ikapp bra de andra också med tiden där.
Jag tog in 2 chili eller paprika, jag har inte riktigt koll, för jag misslyckades med märkningen även i år. Men som står i ett söderfönster inne i huset, och de har ju börjat blomma nu.
Ja.
Ganska tidigt. Så de var bra. Okej, men då har vi svar på den frågan. Jag hoppas du är nöjd med det svaret, Mattias, och vi går vidare. Susanne har skrivit ett långt mail till oss. Om man ska sammanfatta det, så är det att hon pratar om att hon bor inte optimalt ur ett beredskapsperspektiv. Hon bor högst upp i ett höghus i en förort. Nu till min fråga. Bla bla bla. Förlåt Susanne, jag måste korta lite här. Regnvatten. Är det smart eller bara naivt att tänka att vi på något sätt skulle kunna skaffa oss utrustning för att samla upp regnvatten? Hon har alltså en taktrass.
Mm.
Och hon vill använda det här regnvattnet i en krissituation. Jag pratar inte om några jättestora mängder, men kanske upp till 100 liter, så att man i normala tider har möjlighet att växla vattnet och använda det till bevattning av odlingarna med någon fiffig kran / slang. Hur ska man då samla upp det? Vad samlar jag det i? Hur hittar jag rätt behållare? Den behöver jag kunna klara av att stå utomhus vintertid utan att frysa sönder eller blåsa sönder. Det går rätt vilt till här på våning 9 de bistraste vinterdagarna, säger hon. Hur ska man undvika att det blir ett enormt förorenat fågelbad och så vidare? Alltså, ett kärl för regnvatteninsamling?
Ja, längst upp. Det lät... Ja, nej, men jag har ju läst det där mejlet också. Det var ju mycket om problematiken runt omkring att ha beredskap i lägenhet i stan, va?
Ja.
Så är det ju. Och det är det ju. Och jag vill... ta upp det också här, för jag tänker också fortfarande när jag träffar människor, så tänker de att men jag odlar ju mat, va? Så jag, ja. Det är jätteviktigt att ha kalorilager. Det är kaloribrist som är svält.
Ja.
Så är det. Så är det, så är det. Det är väldigt få grejer man kan odla. Vi uppmuntrar ju verkligen till att odla, och det gör vi dels för att det faktiskt bidrar, inte minst med nästa punkt efter kalorier, näring. Men också för att lära sig sådana här saker och göra saker. för att bli det som du sa så bra som många börjar använda, att bli en kapabel människa, va? Alltså att man, och jag tänker när man är på lägenhetsnivå, alltså en takterrass, vad sa, hur stor var den? Var den på 40 kvadratmeter?
Ja.
Alltså det är ju en ansenlig yta alltså, ja, när det gäller att producera grönsaker, om man tänker igenom systemet alltså, så att du hela tiden har någonstans där du drar upp plantor.
Mm.
Kan man fixa vindskydd och sånt på ett tak så minskar ju avdunstning. Det går ju att göra med spaljer, med plankväggar om man får göra, eller faktiskt med vissa växter också då, va. Jag tänker på vattenhushållningen, men också just det här att det ska växa bra. Men drar du upp planter, ofta de här 4 veckor, så kunna ersätta, skördar du ett salladshuvud så finns det ett som är 4 veckor i ett brätte eller en kruka eller någonting som du kan sätta ut med en gång, va?
Ja.
Alltså du kan ju ha väldigt hög produktivitet i en sån odling då, va?
Men det är det Excel-dokumentet som måste fram igen då, så du har lite koll på.
Ja, det är ju en plan helt enkelt som du kan göra för att odla på en sån yta, så får du, ja, kanske inte superduper mycket kalorier här. Det går ju att odla en hel del potatis intensivt på olika sätt i våningar och sånt där också. Men framförallt så får du ju väldigt mycket fina grönsaker, va, som du kan ha på den ytan. Det är det. Men tillbaka, vattnet var ju ändå, alltså det är ju klurigt det här.
Men får jag bara fråga en grej där om Ola är liksom platsbesparande? För jag är ju så jävla inne på de här biltemahyllorna jag har. Det kommer från dig från början som allt annat. Men det är några lagerhyllor som finns på Biltema som kostar typ 700 spänn. Som är 1,60 breda och 60 djupa. Där jag har satt LED-lampor. Och nu så har de börjat sälja några brätten på Biltema som är som odlingsbrickor. Och det får plats 2 sådana precis på varje hyllplan. Om du har sådana, inte bara för plantuppdragning utan även för odling under de varma månaderna, så får du plats med väldigt mycket plantor.
Mm. Ja, men så är det ju. Du kan ju odla i nivåer på en sån yta, va? Om du har en sån begränsad yta så kan du ju verkligen intensifiera odlingen liksom. Alltså odla tredimensionellt.
Ja. Compact gardening.
Ja.
Men du, där med regnvattnet då?
Ja. Jag ville komma tillbaka innan vi går in på det, så vill jag ändå säga det att när det gäller lägenhet och beredskap, alltså då pratar vi om när det verkligen händer någonting, inte det här med en aktiv livsstil och allt, för då är det ju fantastiskt, men det är lager där som gäller, va? Och jag tänker att det är ja, lägenhet är klart begränsande alltså.
Kolla, lyssna på det här då. Här kommer ett förslag till Susanne som kanske, det kanske inte är riktigt okej för bostadsrättsföreningen, men vad vet de? Du bygger ett litet varmförråd på din takterrass. Där kan du sen ha kalorilager och du får också ett litet tak där du kan samla regnvatten ifrån. Jag är ett geni!
Ja, alltså kruxet är ju att du får vattnet nedanför. Men det med ditt förråd då, men om vi håller oss till det här, för hon har ju golv, det är ju så med sådana terrasser att du har, det lutar och du har avrinningshål och så vidare, så går det ner i dagvatten, alltså regnvatten, utsläppen där då, va, och man kan samla upp vattnet där på något vis, men jag tänker just det där med att frysa till is. Hon tänker sig kanske som dricksvatten också då. Men om man tänker som bevattningsvatten så är det ju huvudsak på sommarhalvåret och då fryser det ju inte.
Nej.
Men det är ju ändå så att få samarbeta med grannen på balkongen under helt enkelt och dra ett rör där.
Ja, smart.
Nej, men alltså om man kan göra takyta, men då kan du inte utnyttja den stora mängden där helt enkelt. Det kan man inte. Det smartaste jag kan komma på så här spontant, för jag har inte reflekterat över det jättemycket just på vattnet där. Men det är ju helt enkelt om man kan ställa kärl på en balkong nedanför och leda avrinningen då helt enkelt, om den går på utsidan av huset.
Mm. Eller flytta ett alternativ också.
Ja. Om du bor på en takvåning med 40 kvadratmeter terrass och är en stadsmänniska, då kanske du inte vill flytta.
Nej.
Det är en avvägning faktiskt. Men det är ett alternativ är att flytta faktiskt, så är det ju.
Har du något tips på något specifikt kärl?
Alltså om man tänker sig den lösningen som jag pratar om, så är det ju alltså jag tror att IBC-tankar blir för stora, utan det är ju sådana här klassiska regnvattentunnor eller de här blåtunnorna som man kan ha på en balkong, tänker jag.
Jag kollade faktiskt på att gräva ner en stor tank för insamling av regnvatten från min laggård.
Ja.
Men de var jättedyra. Alltså det kostar 20 000 för 10 kubiks tank. Typ.
Ja, då när man bor som du gör, då är det ju damm som gäller alltså. Så som du har gjort.
Du ska veta vad jag har gjort med den. Ja, det är inte en damm längre, det är en sjö.
Har du varit ute och grävt?
Jag har ju några här för ett markarbete, ett annat markarbete, och de har så jävla stor grävskopa. Alltså deras skopa är 750 liter.
Ja.
Så jag frågade om de inte kunde göra min damm lite större. Så det har de gjort nu. Den är jättestor.
Ja,
det är kul.
Går under namnet sjunden nu, ja, då istället för dammen. Ja, precis, jag förstår.
Ja, det där kanske blev salt i såren på dig, Susanne. Jag ber om ursäkt för att jag skröt om min sjö.
Ja, nej, men i alla fall som utvikning på frågan där, så är det ju så, damm, det är ju billigaste lösningen om du har, och där kan, alltså det är ju super på så många sätt, alltså både bevattning, men sen har du ju också, om du har riktiga pumpar och sånt där, en branddamm helt enkelt för att kunna pumpa vatten om du får sådana bekymmer, va?
Ska vi gå vidare eller?
Ja!
Jag vill också bara snabbt säga till alla som lyssnar som undrar hur det gått med mina grisar, för det är bara för att de bor bredvid dammen, så det är därför jag kom på att tänka på dem nu. Jag har inte fått några kultingar ännu. Det är nu en vecka sent, så, eller 5 dagar sent eller någonting. Och så jag antar att galten kom tillbaka när jag inte märkte det och gjorde grejen med gyltan. För hon är tjock som en pilatesboll, men det har inte kommit några kultingar ännu. Och det har gått längre än 3 månader, 3 veckor och 3 dagar sedan jag såg galten in i hagen. Och du, en annan grej, Patrik, som jag fick höra. Om man har en nygrävd damm,
ja.
Då förr så var det väldigt vanligt att man då tog dit grisar som får gå i dammen och packa den så att den blir tätare.
Och bajsa i den, tror jag.
Aha.
Kan jag tänka mig.
Ja, för det känns i alla fall jättekul. Det är jag sugen på att göra nu. Mina grisar.
Ja, nej, men varför jag sa så, det är ju för att det finns lite fibrer och sånt, småfibrer. Ett sätt faktiskt var att man la hästskit i dammarna. Alltså läcker dammen i väggarna lite grann, du vet, små porer och såna där grejer. Och så slammar du upp hästskit i dammen. Trampa grisar i den, då bearbetar de ju den. För du måste ju vara åt lerhållet då, om den ska kunna bli tät utan annat, va?
Ja, men exakt.
Men annars släpper du i hästskit i en damm som det rinner ut, så blir det ju liksom fibrer.
Ja, ja, ja.
Och de kommer ju att sugas till de här, och så täpper de till de där hålen.
Ja, för jag har haft lite utmaningar med att hålla vattnet i min damm, och gjorde då tätare med något som heter kanske betonit, något pulver som man häller ut. Det fick vi aldrig veta om det funkade eller inte, för nu har jag ju grävt sönder dammen, så nu spelar den täta delen är ju bara en bit av min damm nu. Men jag pratade med Filip då, från Skogsträdgården, den bloggen som var här och hjälpte mig med damm från början. Han sa, just det här med gristipset, men han sa att det framförallt är tålamod som gäller. Därför att alla partiklar och sediment och så här som finns i dammen sjunker ju till botten, och precis som då fibrerna från hästskiten tätar ju vart efter. Så man får bara ha tålamod. Det är tur att det är min bästa gren.
Nej, men Kalle, du får se det positivt. Det är en träningsmöjlighet helt enkelt.
Exakt. Ja. Susanne, jag känner att jag behandlade ditt mejl lite styvmoderligt. Jag ber om ursäkt för det. Men hoppas du blev lite klokare i alla fall. Vi går vidare till nästa fråga som kommer från en annan Patrik faktiskt. Han odlar en hel del, Men det som har varit min trygghet och som jag har byggt upp är dumpstring. Jag hittar väldigt mycket mat som jag lägger in och som kan stå i flera år och vänta tills jag behöver. Även virke, spik, metaller har jag i flera ton som jag bygger värmebänkar, kojor, rökhus med mera av. Och allt är gratis. Det kostar lite bensin men bygger upp kunskap att göra egen diesel av plast. Va? Han ska göra egen diesel av plast? Herregud.
Torrdestillering.
Vilken jävla king det verkar vara.
Ja.
Han vill också dricka kaffe med dig, Patrik. Han bor nära. Ja. Han kan bjuda på kaffe. Det är antagligen dumpstratt.
Ja, precis. Det kanske är färskare än mitt då. Som är, jag har ju mycket kaffe, jag vet du. Så att det är lång omsättningstid på det. Så han ser nog färskare än
men
mitt.
Men det han säger i alla fall. Allt behöver inte kosta. Har man bara kunskap så kan det mesta göras. Mitt tips till folket är att bemästra de fyra elementen. Göra upp eld, odla mat, rena vatten och få energi via luft. Så klarar man sig väldigt bra i svåra tider. Väldigt tack för en podd och lycka till med allt. Ja, dumpsing, Patrik.
Ja, nej, men det är ju en samlare helt enkelt. Och jag är, ja, för jag kanske tycker att det är ett bra tips. Det är ju därför att jag är så dålig på det själv.
Mm.
Det bästa jag åstadkommer är ju att handla på auktioner ungefär, va? Men så träffar man ju människor ibland och det är ju lite överlevnadskonstnärer tycker jag. För alltså de hittar ju alltid grejer överallt. Och kan bygger, jag har sett det också, många de bygger ju så fina grejer av skrot alltså. Ja. Jo, men alltså det är ju verkligen så. Det är olika personligheter och jag tänker att det där är ju verkligen en överlevnadskonst liksom.
Ja, men det kräver ju lite mer engagemang. Men att ha en bevakning på bortskänkes på blocket i sitt närområde är ju värt. För helt plötsligt så får man en lekstuga. Och så kan man ha höns i den. Liksom.
Mm.
Jag har ju det här lyxet. Eftersom jag är på tv så är det väldigt många som vet att jag vill ha olika grejer hela tiden. Att jag har mycket plats. Men jag fick nu plötsligt liksom en hel trave med lite vattenskadad plywood. Alltså det är ju 60 hela plywoodskivor.
Ja, alltså du vet idag när det är så dyrt, va?
Ja, alltså det är så värt. Men att bara hålla på och säga ja till allt. Om det är någon som säger så här, någon som vill ha det här, säg ja, ta hem det, lägg det bakom något så att du inte slipper se det. Mm. Men du kommer att ha glädje av det där en dag. Så kan du bygga en grill av metallskrot du hittar.
Ja, men du Kalle, det är, om man säger tillmälet skrotkalle, det låter inte så illa tycker jag.
Nej, det tycker jag låter bra också. Du, apropå skrot, så i samband med det här grävarbetet vi gjorde nu, så vi har ju, eftersom vi bor på en gammal gård, och förr i tiden så hade man ju liksom lite slappare regler kring det här med sopsortering. Mycket slängdes ju bara ut för en slänt här. Och nu de som var här, de har också en hjullastare med en kran på, så de lyfte upp allt det där skrotet och la i en container och så kom det en gubbe och hämtade det där. Och det blev en plusaffär. För skrotpriset är så högt just nu. Så jag gick alltså plus på att slänga all skit. Trots att jag inte ens tog upp det själv ur slänten. Mm. Så gick jag ändå plus. Det är ju helt otroligt.
Nej, de där får man ju faktiskt se upp lite grann med. Om man köper gamla ställen och har djur och hängnar in. Och helt plötsligt så har grisarna bökat lite. Så är det fullt i glasskärvor och vassa plåtkanter och grejer.
Ja.
Så de fanns ju på, ja men det var det naturliga sättet att ha en egen under 1900-talet när produktionen ökade och det blev mer sådana här grejer.
Men man fick innan mer saker dess, liksom.
Ja, precis. Innan dess var det ju väldigt stor resurshushållning, va? Och där hade du ju också material som gick och gick det sönder så gick det ju att ha till ved och sådana grejer. Va? Mm. Men sen kom ju det här med glas och plåt och så ut överallt. Va? Och det fanns ju inga system att hantera det utan det finns ju en sån skrot eller en sån där tipp på varje liten gård någonstans. Ja. Många är väl bortstädade idag men man får se upp med det alltså.
Jag räddade, jag la ut en film på det här på Instagram och bland annat du hörde ju av dig då och sa att jag absolut inte fick slänga välten som är en sån här stor traktorgrej man drar för att platta till när man vill odla. Mm. Och den vägde väl säkert ett ton. Så det hade varit massa mer pengar. Men jag fick ihop 7 ton utan välten. För välten behöll jag.
Ja, du behöll den, vad bra.
Ska vi gå vidare, Patrik?
Ja.
Nu har vi fått en fråga från Per. Han skriver så här: jag har haft anledning att inventera och komplettera familjens beredskap och gjort det strukturerat under 7 dagar. Tack! Han har så följt vår 7 dagars utmaning mot en bättre hemberedskap.
Mm.
Men hans fråga är det här jävla bäst före datum som står på. Jag är medveten om att man ska försöka rotera maten, men av och till springer tiden iväg och så står man där med en tre år gammal flyttlåda full med mat. Mm. Så när ska man ta bäst före datum seriöst och när ska man skita i det? Jag menar, kan pulvermos bli dåligt? Pasta, mjölkpulver, olika konserver. Jag vill skilja på det som kanske inte smakar lika gott efter 1-2 år eller bäst före om man riskerar att bli sjuk.
Mm. Det där är ju den näst vanligaste frågan. Vilken är den vanligaste, Kalle?
Hur ska jag lagra vatten i lägenhet?
Ja, hur länge? När ska jag rotera och så vidare? Rotera vatten, precis. Ja, nej men bäst, det här är ju lite känsliga områden då. Men om vi tar...
Nu kör
vi
bara, Patrik.
Ja, det gör vi.
Det här är inte Sveriges Television, nu får vi ta ut svängarna. Äntligen.
Äntligen, ja. Du!
Adidas. Nu sa jag ett märke bara för att jag kunde.
Ta...
Ja.
Ja, men alltså ärligt så jag måste förfölja. Jag kom första gångerna, vet du, kom ju där i mina blåbyxor och grejer, vet du. Jag tejpar ju över hela mig, varenda liten tygflik med det märket på liksom så här. Det var känsligt.
Mm.
Bäst före torrvaror då. Alltså det som är där är ju ofta skadedjur helt enkelt, va? Mjölbaggar och olika insekter och sånt där som fördärvar dem snarare.
Alltså hur fördärvar de dem då?
Nej, de lever ju i det. Det är ju superenergirikt.
Ja, men alltså varför blir det dåligt av det?
Alltså det gör, de kan ju äta grejer och sånt där. Och man kan, om man har igång frysar och så, eller om det är kallt ut, så kan du ju frysa sån mat och sen siktar du det. Det är ju det gamla husmorstipset liksom, att frysa dem så dör de, så kan du sikta bort dem, i alla fall mjölbaggar. Men det finns ju annat där du har ägg och såna här grejer som kan överleva ganska kalla förhållanden och sånt där. Men jag är ingen expert på olika arter och så, det är väl Anticimex som är det. Men det är ju så i alla fall. Och vi som har lite större, alltså har lager i flera nivåer, alltså du har ju färskvarorna, sen har du skafferivarorna, det är ju det där du omsätter mindre, ja, burkar och sånt där med bönor och linser och pasta och allt det här, va? Men sen om man har ytterligare ett lager då, så är det sånt som du inte roterar helt enkelt, och det är ju framförallt torrvaror då, bönor, linser och så i lite större mängd då. Då gör man ju så helt enkelt att man tar mylar och syreabsorbenter i gnagar, rått och musäkra behållare då, eller relativt säkra som de vanligtvis inte går på, för de kan gnaga sig igenom rätt kraftiga grejer. Då skulle det bli plåt alltihopa, va. Men grejen är ju så här att då tar du bort syret med syreabsorbenterna, va. Så då klarar de sig ju inte.
Mhm.
Så därför så får du det. Det man kan skydda sig med när det gäller nivå 2, skafferilagret där, va? Det är ju faktiskt att ha flera små behållare som är täta. Skulle du då få med dig när du handlar det här in ägg eller sådana saker, ja, men då kanske det är bara, alltså om du köper det i omgångar, va? Då blir det en viss del som kan bli angripet utav skadedjuren då, va. Det blir ju inte alltid eftersom det är flera mindre behållare då.
Just det.
Så det är ett sätt att gå runt det om man inte kör med att ta bort syret då. Syreabsorbenter, små och sådana, det går ju faktiskt att ha i typ PET-flaskor och sånt också. Alltså att du fyller ris, linser, bönor och sånt i PET-flaskor. Slänger i en syreabsorbent, skruvar på locket, va. Så funkar ju det också. Men det behöver ju vara en tät behållare då, va.
Och då kan man säga, då gäller det inte bäst före längre.
Absolut inte. Ja, det är, jo, men alltså det finns ju olika uttryck, nu kommer man inte på det andra. Bäst före.
Just det.
Betyder ju att den är bäst då. Inte att den är dålig vid midnatt.
Just det. Sista förbrukningsdag står det på kyckling till exempel.
Ja, och där då kommer vi ju in på betydligt känsligare grejer.
Äntligen.
Det är, ja, men det är ju färskvaror.
Mm.
mejeriprodukter, vissa charkuteriprodukter kan jag säga, men de lite mer färskare där, va. Så,
och de blir, det, där blir det faktiskt på riktigt farligt att äta om de är för gamla.
Ja, precis.
Och då, för då är det bakterietillväxt i dem.
Ja, och farliga, alltså ta kyckling till exempel. Där har du ju det att det kan vara farliga bakterier redan från början dessutom, va.
Ja.
Så att då är det ju det här som vi har sagt om, nu gäller, där är det ju salmonella och det är några andra också som är campylobacter. Sådana som du blir skitdålig av, alltså. Alltså sjukhusdålig blir du.
Oj.
Rejält sjukhusdålig blir du. Om du får en sån kraftig det. Så där är det tillagning. Alltså du måste tillaga, du får inte ha rosa kärna i kycklingköttet. Det är inte till, det är, då kör du högre risk alltså.
Det är, ja, men, alltså men så länge du har koll på var köttet kommer ifrån så är inte kyckling farligare än något annat.
Jo, du ska alltid vara noga och ha hög hygien när det gäller kyckling.
Ja, men exakt. Men alltså så länge du har det så kan du, det är inte kycklingen i sig som är...
Nej, inte så, men det är alltid en viss... du ska alltid köra med marginal till de här sjukdomarna, om vi säger så, va?
Just det, men för exempel i Tokyo så fick man kyckling sashimi, alltså rå kyckling. Och då, men då har ju de antagligen koll på att isär då...
alltså. Ja, jag skulle inte äta det.
Nej.
Även, och de håller ju på med sådana här dödligt giftiga fiskar och grejer också. De gillar ju sådana här tänja på gränserna där. Jag gillar inte det.
Nej. Ja, men det
är också för jag är inte, du vet det där, kasta pärle för svin, va? Det är jag som är svinet de gångerna, många gånger. Jag har för dåligt
och den råa, den råa kycklingen är pärlorna.
Ja, precis.
Ja. Okej, men så, vissa grejer ska man
tillagning där. Alltså det är samma när det gäller om man är tveksam på vatten. Koka vattnet. Är det konserver, ser bra ut, luktar inte illa, men du är lite misstänksam och du behöver äta den. Tillaga den så att det verkligen blir uppvärmt. För där har du ju botulinum. Jag tror att det är världens giftigaste ämne, i alla fall ett av dem alltså. Det är inte mycket som behövs för att döda hela jordens befolkning med det där om man sprider ut det, va. Men värmer du upp det ordentligt så fördärvas det här giftet.
Mm.
Så att det måste ha varit en framgång. Jag är ledsen ni som är råfoddare alltså, men när mänskligheten lärde sig att elden och laga maten.
Ja, men
så
gud,
måste
ja.
Det har varit ett stort framgångsgrej alltså på överlevnad.
Det är väl också mycket lättare för kroppen att ta hand om maten när den har kommit in i kroppen, när den är tillagad.
Ja, så kan det vara också. Du kan ju mycket bitterämnen och sånt när det gäller växter och sånt där också. Att du
Okej, men så bäst före är oftast bara en rekommendation, och har du lite kunskap och koll så är det lugnt.
Ja. Ja, men det är ju, om vi tar vissa färska mejeriprodukter som inte är förädlade, ost. Alltså det är ju det häftigaste som finns här. Jag älskar lagrade prästostar, va. Och så får du såna här 6 månaders prästostar kortlagrade. Och så säljer de dem till halva priset.
Då och så
får du betala jättemycket för en 24 månaders då, va.
Då köper du en sån och... Har den ett tag bara?
Ja, det kan du ju köpa jättemycket om du lagrar dem bra då förstås. Så, så är det.
Och när vi,
ägg är en annan. Ägg är en annan som vi måste tåla att nämnas också. Speciellt om man har egna ägg. Det vet de flesta som har det då. Att det här bäst före på ägg, det är ju också verkligen bäst före, va. De håller ju flera månader ägg, va.
Alltså det här med bäst före är något som vi har fått lära oss lite om när vi, sen vi lanserade Prepbox. Låda med katastrofmat. Därför att då står det på våra huvudrätter så tror jag att det är 3 års bäst före datum. Men det är ju någonting som inom 3 år så kan vi garantera att maten ser ut, luktar och smakar exakt som när vi stoppar in den. Men den kommer att fortsätta vara bra i all oändlighet så länge förpackningen är hel. Alltså det kommer antagligen... ni måste smaka och lukta och ta eget ansvar. Förlåt. Men det kommer antagligen vara bra så länge förpackningen är hel.
Ja, i alla fall flera år efter det så är det ju det. Men det är också näring. Alltså det är ju det termodynamikens andra lag som vi också brukar nämna ibland. Allt faller sönder. Ja. Det är ju så. Går ju åt energi för att upprätthålla saker. Va? Och... har du ett sånt livsmedel så har du ju viss, det faller sönder också va. Och efter ett antal år, konsistensen kan vara förändrad, smaken kan vara förändrad. Det är inte samma, det är ju därför man lagrar viner och sånt va. Men framförallt så kanske det är så att man kan inte garantera näringsinnehåll och sådana grejer heller va. Det är ju som jag har berättat att försvaret lagrar en del mediciner i sina lager upp till 15 år efter sista förbrukningsdagsmärkningen där va. Och då har de gjort tester och kommit fram till att 80% av de verksamma substanserna är kvar. Någonting sånt där. Länge sedan jag läste de artiklarna där.
Hoppas du fick svar på din fråga, Per, och lycka till med din ökade hemberedskap. Du, Patrik, vi har ju massa frågor kvar, men vi får ge oss nu.
Ja, jag tänker det också. Jag tyckte det var väldigt roligt, Kalle, med sån här frågor och svar.
Det är ju det.
Ja, det är det.
Ni som lyssnar får jättegärna höra av er och säga om ni tycker också att det är kul med fråga- och svaravsnitt, eller om ni tycker att det är roligt med odlingsavsnitt, eller säg vad ni vill lyssna på. Det är så svårt att fatta. Vi är med på lite vad som helst. Ni kanske vill ha ännu noggrannare om att komma igång eller så här. Så skriv på Instagram eller mejla hej@katastrofen.se.
Bara hejetkatastrofen.se, för annars så det är så många som skriver, det drunknar i allting och
ni får skriva i kommentarerna på inlägget som jag lägger ut för att göra reklam för det här avsnittet. Skicka inte DMs, Patrik kan inte hantera dem. Ibland när jag går in på Vänner på katastrofens Instagramkonto så ser jag att det är så här 14 nya meddelanden och tänker så här, nu kommer flitens lampa lysa sent i Ragvalds kärn. Så det verkar så mycket att svara på, Patrik. Bra kämpat.
Ja, nu är det väl så att jag får släppa där faktiskt. Nu blir lite för hektiskt och jag brukar sitta på kvällarna när hustrun tittar på Netflix.
Just det.
Ja, det är en stående grej för er som inte fattar det liksom, så jag brukar alltid säga, man kan ju välja att baka bröd eller någonting istället för att se på Netflix när man ska göra grejer. Ja, precis.
Men det är också när du säger Netflix med samma tonfall som du säger botulinum. Det är ungefär samma.
Precis.
Alltså samma avsmak. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Glöm inte att varje dag öka din hemberedskap på något sätt. Puss och kram, ha det bra, hej!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.